Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar i Bibeln på andra söndagen efter 13 dagen den 17 januari 2016 över temat Jesus helgar hemmet.
Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du som kom och välsignade hemmet i Kana och genom din mäktiga hand förde de dyrliga äkta makarna från skam till ära. Kom också till oss här i gudstjänsten och till våra hem med din välsignelse.
Hjälp oss att ta vara på och lära av ditt ord hur våra hem ska bli välsignade. Amen. Vi har idag andra söndagen efter 13 dagen, som vi redan har noterat, med temat Jesus helgar hemmet. Det temat ska också bli ämne för predikan idag. Evangelietexten från Johannes 2 handlar om bröllopet i Kana, där vi ser hur Jesus välsignar äktenskapet genom att göra ett under just när två makar grundar sitt nya hem. Under veckan som gått har debatten gått het om sexuella trakasserier och särskilt hur tryggheten på offentliga platser har påverkats av den plötsligt ökande tillströmning av asylsökande flyktingar. Bakgrunden är bland annat händelser i Köln på nyårsnatten och också i Helsingfors. Och sen har det uppdagats en del märkliga saker från Stockholm, där man i tidningspressen har velat tona ner händelser i Kungsträdgården. Och det har blivit mycket politik kring det här. Man har hävdat att det har skett en förändring så att det numera börjar förekomma trakasserier från hela grupper. Det har lett till att gatupatruller med rasistiska tendenser har bildats i några städer, också i Vasa. På tidningarnas ledarsidor och i kolumner påpekar man att sådant inte är något nytt och att trakasserier har funnits i alla tider och att det allra mesta våldet mot kvinnor sker i hemmen. I en debattartikel på Yles webbplats berättar en ung kvinna om hur hon som minderårig blev våldtagen efter en blöt kväll då hon hade slocknat i fyllan. I den kommentarspalt som efter det har uppkommit hade kommit fram märkliga saker, där man till exempel säger att det mesta av problemen beror på religionerna. Den här kvinnan, hon skrev själv i den här YLE-artikeln: har man inte rätt att vara full? Och har man inte rätt att ha svinkort kjol och ändå få vara i fred? Och i dagens Vasabladet så berättades det, eller så finns det en intervju med en person som säger att man ska kunna gå naken och full genom stan utan att bli antastad. Nåja, visst är det rätt. Ingen har rätt att antasta en person fast denna person är naken. Det är våld och det ska vi inte syssla med. Men det är ju en annan sak om det är att rekommendera. Är det förenligt med hur den människan är i sin natur? Det finns förstås politik i allt det här, inte minst feministisk politik. Och det upprör stämningarna att det finns en sak som man egentligen inte får nämna. Nämligen rädslan för att invandringen ökar våldet och därmed otryggheten. Vissa kommentatorer skriver alltså att det här beror på religionen. Både islam men också kristendomen. Där kvinnan är förtryckt och där det finns skeva förebilder eller modeller. Det är alltså synnerligen aktuellt att ta upp frågan hur Jesus helgar hemmet. Kan det verkligen vara så att det blir mera otrygghet med Jesus? Vad vill Jesus med våra hem? Jag ska inte gå in på islam i det här sammanhanget. Det har vi nog skäl att återkomma till någon annan gång. Men vi ska gå först och främst in och fråga: vad är Bibelns lära om äktenskapet? För där tillhör också sexuallivet, där tillhör också de här trakasserierna. Vad lär Jesus och skriften om äktenskap och sexualliv? I Matteus 19 ställer några fariseer en fråga till Jesus angående skilsmässa. Han svarar dem så här: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Här citerar Jesus grundstället om äktenskapet i skapelseberättelsen i första Moseboks andra kapitel. Efter att Gud skapade Adam såg han att det var inte bra att han var ensam. Han hade ingen hjälp. Och så förde han fram djur till Adam för att han skulle ge namn åt dem. Men det fanns ingen som var hans like. Så skapade Gud kvinnan till hjälp åt mannen, till att vara hans like. Det första vi lär av det här är att det finns en väsentlig skillnad mellan djur och människor. Det här vill man inte riktigt omfatta i dagens politik, den politiska korrektheten, där människan är ett djur och där djuren måste omhuldas lika mycket som människor. Men det finns en skillnad, och därför behövde Gud skapa kvinnan, Eva. Och hon skapades av mannens sida, av hans kött. Hon skulle stå vid hans sida. Han skapade inte en man till, för att en man till skulle bli mannens hjälp och de skulle bli partners. Mannen och kvinnan kompletterade varandra. De skulle tillsammans se till att de skulle uppfylla jorden, föröka sig. För det gav Gud dem sexualdriften, alltså någonting gott. För Gud såg att det var gott. Det som han skapade var gott. Från början. I diskussionen med fariseerna får Jesus också frågan varför Mose kunde befalla mannen att ge kvinnan ett skilsmässobrev. Och då ger han ett sånt här svar: det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Här har vi en hänvisning till den katastrof som skedde någon gång efter skapelsen, nämligen syndafallet. Då förstördes de relationer mellan mannen och kvinnan som från början var bra. Det ser vi av att de plötsligt efter syndafallet upptäckte att de var nakna, och så skämdes de. De hade inte haft någon som blygsel före det. Ingen skamkänsla, ingen blygsel. Men efteråt skämdes de inte bara för varandra utan också för Gud. Det här gjorde att sexualiteten som från början skapades god började användas fel. Det är inte längre naturligt med nakenhet, utan den förknippas med skam, också med synd. Därför väcker nakenhet begär som kan leda till brott, eller om vi kallar dem trakasserier. Jesus inskärper i bergspredikan: ni har hört att det sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Det nya efter syndafallet är att begäret blir något ont. Den sexuella dragningen mellan Adam och Eva var god före syndafallet. Inom äktenskapets ram är den också god. Det är en välsignelse, för det är där som Gud har tänkt den. Därför har han gjort äktenskapet som ett skydd mot orena begär. Paulus skriver rätt mycket om det här i första Korintherbrevet 7 kapitel. Och bland annat så här: det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Paulus var själv ogift. Han levde i celibat. I den romersk-katolska kyrkan förbjuder man präster att gifta sig. Det har lett till en massa problem, eftersom det inte alla givet att leva i celibat. Sexualiteten är en viktig inkörsport till frestelser och synd, precis som Paulus också skriver senare, eftersom ni inte kan leva återhållsamt. Också Hebreerbrevet har en klar undervisning om det här. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. För Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Det här stället är ett av de tydligaste ställena som tillbakavisar det moderna påståendet att man ingalunda behöver gifta sig, utan det är fullt tillräckligt att man älskar varandra. Troende kristna försvarar givetvis inte lösa förbindelser. Men det är tragiskt att man i folkkyrkorna runt om i Norden och många, många kyrkor runt om i världen har frångått denna bibliska lära och som inte längre tar klar ställning för att sexuallivet hör till äktenskapet. Det är uttryckligen äktenskapet som ska hållas i ära. Och det är inte vilket parförhållande som helst, utan just äktenskapet mellan man och kvinna. Det är inte underligt att det är just i första Korintierbrevet som Paulus undervisar så starkt om äktenskap och otukt. I Korint rådde nämligen en starkt sexualiserad kultur. Det fanns hedniska tempel där det hörde till att offra via sexuellt umgänge med tempeltärnor, med prostituerade. Det var en helt offentlig tjänst och det var helt vedertaget att männen gick dit och offrade på det sättet. Undra på att Paulus måste ta till skarpa ord för att visa att kristna inte lever som världens människor lever. Han skriver så här i första Korintierbrevet, 6 kapitel. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerads kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Vi måste erkänna sanningen att vi lever i en tid när den sexuella moralen inte alls är bättre än den var i Korint. Sedan fortsätter Paulus med att förklara vad som är Guds vilja. Då kommer vi över till den andra delen av den här predikan. Vi är helgade av Jesus. Paulus skriver så här sen. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliska syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Ni är köpta till ett högt pris. Det priset är nämligen att Jesus måste uthärda ett fruktansvärt lidande ända till döden på korset för att vi skulle kunna bli hans. Och genom sin död på korset har han köpt oss fria från det straff som vi borde ha lidit på grund av våra onda begärelser, för vår otukt, ja för alla synder vi har gjort. Och inte bara för de synder vi gjort, utan också för det goda som vi borde ha gjort, men underlåtit att göra. Och ännu mera, inte bara för våra yttre synder, utan också för det att vi i vår natur är onda. Vi är sådana att vi inte skulle kunna vänta oss något annat än att Gud visar bort oss. Han kan inte tåla synden, därför kan han inte heller tåla att en syndare kommer inför honom. Här finns en väldig tragedi. En stor del av världen har förts vilse av falska religioner som kommer med föreskrifter för hur vi ska leva för att kunna behaga Gud. De har inget hopp annat än att göra allt det här så bra som möjligt. Och de måste hela tiden dras med oron över att det inte räcker till. Inte ens fast det i vissa fall handlar om asketiska rörelser som inte tillåter något som helst sexualliv. De vet inte att Jesus har öppnat vägen också för dem, helt gratis, utan att de anstränger sig för att komma över en tröskel. Han gick i döden för varenda människa som har levat och kommer att leva. Han har betalat den skuld som samlats av alla sexuella trakasserier, eller om vi så vill sexdårar. Alla våldtäkter, alla andra hemska brott, lika väl som alla begärelser och misslyckanden som har kommit till följd av vår onda natur. Det gäller den som med sorg i hjärtat ser tillbaka på ungdomssynder, kanske tonårssynder. Det gäller den som kämpar med sina orena sexuella begärelser och som allt för ofta faller under dem. Det här är det viktigaste vi har att berätta för alla människor. Det är det som har gjort att vi nyligen har fått fira jul. Vi har fått fira att Jesus Kristus har kommit till jorden som världens frälsare och därmed gett oss frid med Gud. Det hänger inte på dig och mig. Det handlar inte om vår renhet eller hur vi har lyckats göra det rätta. Utan det handlar om det som Jesus gjorde för världen för 2000 år sedan. Jesus har offrat sig själv och sitt eget blod för oss. Därför kan vi alla komma inför honom i hans namn. Han har också gett oss en särskild konkret gåva. Vi har, som har blivit döpta till honom. Vi har fått klä på oss en dräkt som är skinande rent linne. En dräkt som är tvättad ren i Jesu blod. Och när vi har den på oss, då kan vi också komma fram inför Gud. Och han tar emot oss. Men samtidigt betyder det att vi inte kan fortsätta att låta de onda begärelserna regera oss. Paulus skriver i Efesierbrevets andra kapitel. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi en gång alla. När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Med andra ord, vi ska inte tro att vi är bättre. Men sen fortsätter han med att säga, hur det är nu. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han ju har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Här är det stora budskapet som vi har fått i uppgift att föra ut till alla som är ängsliga och rädda för allt som händer i vår tid. Till dem som skäms över sina tonårssynder, till dem som trälar under sina bördor. För att bli ansedda inför Gud. Vi är högt betrodda av Gud att ära honom med våra kroppar. Vi ärar inte Gud genom att dricka oss fulla och sen skylla på att vi var redlösa och inte visste vad vi gjorde. Nej, det är minsann inte att ära Gud med sin kropp. Vi gör det genom att inte anpassa oss efter den här världen, utan följa förmaningen. Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Som kristna har vi i uppgift att vara föredömen för den onda världen. Därför är det så tragiskt när den yttre kyrkan, den som skulle vara ljus och salt i världen, själv går med i tidsandan och låter världens tänkesätt diktera hur man lever och lär. Paulus skrev till de kristna i Korinth att det är Kristus brev för världen. Det är uppenbart att ni är ett Kristus brev skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. Ni är Kristus brev. I våra liv presenterar vi alltså Kristus för den värld som inte längre känner honom, utan hatar och förföljer honom. Men du säger kanske, hur ska jag som är full av onda begär kunna vara ett Kristusbrev, ett vittnesbörd om hans kärlek och omsorg om oss, då jag själv felar? Ja, du kan inte göra det i egen kraft. Det är inte ditt liv du ska visa på. Vårt eget liv är bristfälligt, det är präglat av synd. Du ska visa på Jesus och hur han offrat sig själv för att vi skulle få vara med honom i himlen sedan han kommit för att döma och levande och döda. Du kan berätta om att han kom för att frälsa alla människor. Han kom för att ta bort synden och ge alla människor den rättfärdighet som ensam kan gälla inför Gud. Det är när Jesus kommer in i våra liv som våra hem blir helgade. Vi blir avskilda för honom. Avskilda, det är just det som helighet betyder. Att helga, avskilja. Avskilda från världens sätt att leva. Därför ska vi skilja oss från det onda som serveras oss i tvn, i datorn, i tidningar. Vi ska också skilja oss från det tänkesätt som den falska och antikristliga kyrkan kommer med. Den som har anpassat sig till världens tänkesätt. Säg mig vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är, lyder ett gammalt ordspråk. Jesus vill komma in i vår vardag och bo med oss. Han vill att vi flitigt ska använda oss av hans nådemedel, Guds ord och husandakt och egenandakt och nattvard. Där han ger oss sina konkreta gåvor. Och också i dopet. När han är med, då har vi också ett skydd mot ondskans angrepp. Även om fienden skulle beröva oss den yttre tryggheten och hota våra liv, som det tyvärr sker bland många kristna idag, så kan djävulen inte hota den verkliga friden. Även om vi fråntas det yttre livet, den yttre tryggheten, så är frihet, tryggheten och friden med Gud mycket djupare än så. För den grundar sig inte på oss och vårt yttre, utan den grundar sig på Kristus. Har vi inte Jesus, då lever vi och våra barn ytterst farligt. O, så låt det dyra ordet följa dig vart än du går. Vid det himmelskrika bordet kraft för vandringen du får. Ingen nöd och ingen lycka, ingenting på denna jord ska ur Herrens hand dig rycka, om du bliver vid hans ord. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.